Vad härligt att få vara här. Thomas Wik heter jag, som sagt var. En del av er har ju mött mig tidigare här. Jag har varit här några gånger. Just nu så håller jag ju på att vänja mig efter ett år av när vi har bott i Nynäshamn. Vi bor där. Så ni känner säkert inte till vart det ligger, men titta på kartan. Vi kände ju ungefär så i alla fall innan vi flyttade dit för ett år sedan. Där. Så där jobbar jag som pastor och föreståndare i Pingstkyrkan. Och den största tiden lägger jag i som fängelsepastor på Hall 3 dagar i veckan. Så det är min bakgrund lite. Och tyvärr har inte min fru med idag. Hon kunde inte komma här, så att någon annan får vinka lite när du tycker att det är dags att sluta och så vidare. Så full frihet att göra så. Men gott att få läsa bibelordet. Härligt vittnesbörd här också. Och som sagt, vad hade jag bott i Libanon här, så är det snart passé då med tanke på åldern och så. Men jag har några månader kvar. Så. Ibland så kan vi ju ställa oss den här frågan så här: är min kärlek till Jesus verkligen tillräcklig? Det kanske finns någon mer än jag som har funderat på det någon gång. Ska försöka titta lite på den idag. Genom att vi fokuserar lite på två lärjungar som vi läser ganska mycket om i Bibeln, nämligen Petrus och Johannes. När man tittar på dem så ser man att de till sin personlighet är ganska olika. Petrus, han, när man läser så förstår man att han är en ganska stadig person, vet vad han vill. Och ibland vill han alldeles för mycket. Kallas för klippan. Förstår att han har ett tungt ansvar och en viktig uppgift. Johannes däremot präglas ganska mycket av kärlek, nåd, barmhärtighet och så vidare. Om du läser texterna så får du se den bilden. Och Johannes har en väldigt tydlig närhet till Jesus hela tiden också. Petrus, som sagt var, förstår man, är en person som har ganska starka andliga muskler, om jag får uttrycka så. Som ständigt vill att saker och ting ska hända. Som ständigt vill framåt och vara offensiv. Och Johannes kan man tycka är lite som i texten som vi redan har läst här. Nej, men jag vill vara nära Jesus. Det är det viktiga för mig. Låt oss börja lite och titta på Petrus. Hur var han? Han hade verkligen förstått vem Jesus är. Han var inte sen att ta de här orden i sin mun när det kommer upp att du är Jesus, du är Messias, du är Herren. Du är den som jag ska ge allt för att följa dig. Så här läser vi från Matteus 16 och 13. Vem säger folket att människosonen är? De svarade, somliga säger Johannes döparen, andra Elia, andra Jeremia eller någon av profeterna. Han sa till dem, och ni, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade, du är Messias, den levande Gudens son. Jesus sa till honom, salig är du Simon, Jonas son. Till kött och blod har inte uppenbarat det här för dig, utan min fader som är i himlen. Jag säger dig, du är Petrus, och på den klippan ska jag bygga min församling, och helvetets portar ska inte få makt över den. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt vad du löser på jorden ska vara löst i himlen. Ganska intressant sammanhang här där Jesus har någon slags förhör med sina lärjungar. Vem tror människorna att jag är? Johannes döparen, Elia, Jeremia eller någon profet? Och Petrus, är jag ganska övertygad om att han får på något sätt en extra speciell plats hos Jesus när han väldigt snabbt säger det här. Du är Messias, den levande Gudens son. Och faktum är att jag tror att många runt omkring det undrade nog lite när Jesus ger den här bekräftelsen till Petrus att han var klippa. Där de nästan kanske inte uppfattar, va? Vem är det Jesus pratar om här? En klippa? Ja, det kan ju inte vara Petrus i alla fall. För jag tror inte man hade den bilden av Petrus. Och Jesus fortsätter. Det där som du säger nu, Petrus, det har inte du tänkt ut själv. Tänk att få den uppmuntran ifrån Jesus själv. Tänk om jag får direkt det här till du, Thomas, det du sa idag, det har inte du kommit på själv. Alltså, känner ni vad man växer andligt? Wow, här har jag ju någonting att komma med, eller hur? Alltså, jag har ju verkligen nått långt i mina andliga erfarenheter så tydligt som jag får den här uppmuntran ifrån Jesus just nu. Och jag kan riktigt se bilden framför mig hur Petrus nickar. Ja, alltså jag har kontakt med Gud. Och Jesus slutar ju inte där i sin bekräftelse av Petrus. Medan Petrus säkert står och njuter av det här han får talat till sig från Jesus. Du är klippan. Helvetets makter ska inte få makt och kraft över dig. Du ska få himmelrikets nycklar. Jag vet inte hur du reagerar, men ja, Jesus, ge mig mer. Det är nog känslan som Petrus har. Alltså, nu har han nått långt, Petrus. Han har kommit en bra bit på väg i sin vandring tillsammans med Jesus. Troligtvis så kommer nog de här tankarna också kanske att jo, men jag är nog nästan färdig i min andliga utveckling här. Han säger ju att jag är klippan här och jag har ju fantastiska uppgifter framför mig. Jag kan nog höra lite mer än de andra lärjungarna kan. Jag har nog en lite speciell kraft nu här. Jag kan faktiskt nog kanske betyda lite mer också för Jesus nu framöver. Så att jag kan hjälpa honom lite här på vägen. Kanske kan jag till och med få kunna ge Jesus ett och annat råd. För att jag har ju kontakt med Gud. Och så väntar han på att få ge sina råd till Jesus. Vi lyssnar vad han säger. Matteus 16 och 21. Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem. Och lida mycket genom de äldste och överste prästerna och de skriftlärda. Och att han måste dödas på den tredje dagen och uppväckas. Då tog Petrus honom åt sidan och började motsäga honom. Gud är nådig mot dig, Herre. Det här ska aldrig hända dig. Men Jesus vände sig om och sa till Petrus: gå bort ifrån mig, Satan. Du vill få mig på fall. Vad du tänker är inte Guds tankar, utan människotankar. Märklig text, eller hur? Vad är det Petrus gör? Jesus, du vet att det här du säger nu, det är inte bra för din karriär. Det är inte bra för din framtid. Du vet, du måste lyssna på mig. Du har sagt tidigare att jag har faktiskt kontakt med Gud, så att jag har nog ett och annat att säga till dig här. Du har ju sagt det själv, klippan. Och så får han det här märkliga: gå bort från mig, Satan. Du tänker mänskligt. Det måste ha känts otroligt tufft och också väldigt märkligt att höra det där för Petrus. Alltså, hur kunde han missa så totalt? Ja, vem av oss skulle inte ha gjort det? Eller? Men faktum är att jag tror att Jesus är på väg att få Petrus att förstå någonting mer. Att faktiskt få bli lite mer stabil och en klippa som Jesus i tro hade talat, som han kanske inte ännu var. Men vi läser vidare. Matteus 26 och 33. När de hade sjungit lovsången gick de ut till Oljeberget. Då sa Jesus till dem: denna natt ska ni alla överge mig. Till det står skrivet: jag ska slå herden och fåren i jorden ska skingras. Men när jag har uppstått ska jag gå före er till Galileen. Och vad hände då? Tydligen hade inte Petrus lärt sig allt riktigt än. Men Petrus svarade honom: även om alla andra överger dig så vet du. Du vet ju vem jag är, Jesus. Alltså du har ju själv sagt det. Du har ju bekräftat, du har uppmuntrat. Det fattar du väl att jag ska aldrig göra det. Och Jesus säger till honom: amen säger jag dig. Denna natt innan tuppen gal ska du 3 gånger förneka mig. Och Petrus svarar honom, det hade fortfarande inte gått in: om jag än måste dö med dig ska jag aldrig förneka dig. Men lyssna här, som vi ibland missar, för vi lägger allt på Petrus. Så sa också alla de andra lärjungarna. Så att det var inte bara han som sa det. Alla kommer att överge dig. Men inte jag. Jag är ju Petrus. Klippan, du har själv sagt det, Jesus. Och vi känner ju berättelsen. Vi vet vem som efter några timmar tappar hela sin övertygelse. Totalt blockerad. Förneka Jesus. Allt hade ju börjat så bra. Varför? Det ser ut som om allt är kört. Åtminstone tror jag det är en känslan som Petrus har. Han skäms. Han inser att han hade ju försökt med allt. Varför föll jag så rejält? Kanske så ligger det precis i det här jag sa i början, någonting i det här. Att han försökte så oerhört i egen kraft att älska Jesus. Att vara den bästa tänkbara lärjungen. Och kanske var han helt enkelt för fokuserad på: ja Jesus, jag älskar verkligen dig. Jag ska aldrig förneka dig. Jag ska alltid följa dig. Problemet kanske också var att han nästan skröt med sin kärlek till Jesus. Lägg märke till hur Paulus förklarade han skryter om: jag är svag. Jag tar ett steg tillbaka här. Jag säger ofta så här, åtminstone i lovsånger till mig: jag älskar dig Jesus. Jag tror på Gud. Har du sagt det också, självklart? Jag älskar att sjunga lovsång och tillbe på det sättet. Det är fantastiskt fint, underbart att få uttrycka sig så. Men hur uppfattar jag, om jag skulle ändra på det där och säga så här: Jesus, han älskar mig. Gud, tro på mig. Alltså vad säger du, Thomas? Du är lite för stolt nu, va? Du ska inte vara så högmodig när du säger det där. Alltså det måste ju vara finare att säga att jag älskar Jesus, jag tror på Gud. Är det så? Jag följer dig, jag ska aldrig svika dig. Alltså frågan är nog, vilken grund har jag för min tillbedjan? Min kärlek till Gud. Jag tror att Petrus var så oerhört fokuserad på vad han kunde och skulle göra i sig själv. Hur han låg till. Hur mycket han älskade Jesus. Och om han skulle lyckas med sin tjänst för Gud. Jag tror att Jesus hade ett otroligt jobb med att få sina lärjungar att förstå det som jag tror och uppfattar att Johannes hade upptäckt. som till personlighet kanske var raka motsatsen, alltså till Petrus. Du känner till det här och kanske har hört det så många gånger tidigare, men vi behöver ständigt påminna oss om det. Fem gånger så finns det ett uttryck som när man läser det så förundras man över att det står som det gör. Där det står, Johannes är den lärjunge Jesus älskade. Älskade inte Jesus alla lärjungar? Självklart. Var Johannes en favorit bland andra lärjungar? Så kan man ju ibland uppfatta när man läser texten, åtminstone när jag pratar med människor som kanske inte är så vana i att titta vad det står. Det är klart att Jesus älskade alla lika mycket. Men varför står det då den lärjunge Jesus älskade? Var någonstans står det här i bibelordet? Alla de här fem gångerna står i samband med påsken. Och när man möter Jesus, eller direkt efter uppståndelsen, i Johannes evangeliet. Det här står i Johannes evangeliet. Och det som är fascinerande är, vet ni vem som har skrivit Johannes evangeliet? Den lärjunge Jesus älskade. Alltså så skriver han om sig själv att jag är den lärjunge Jesus älskade. Är det ödmjukt? Ja, kanske är det precis det som är hemligheten med vår tro och vad det bygger på. Att faktiskt inte alltid vara så upptagen med, är min kärlek till Jesus tillräcklig? Utan det jag faktiskt förstår, hur mycket älskar Gud mig? Alltså inte alltid vara så upptagen med, vad kan jag göra för Gud? Utan vad är det han har gjort för mig? Men blir det inte lite väl egoistiskt? Nu talar jag om grunden i vår tro och vad som ska driva oss och vad som leder till att vi faktiskt kan utföra saker som vi sen ser också att Petrus var med och utförde. Hur kan jag veta att jag verkligen älskar Gud tillräckligt? Alltså känslomässigt så är ju, känslorna går ju ganska mycket upp och ner, eller hur? Hur ser jag på mig själv? Thomas, den lärjunge som älskar Jesus väldigt, väldigt mycket och som verkligen vill göra stora saker för Jesus. Men det är inte alltid man känner så, kanske. För att man är människa, precis, vi är ju det. Men om min tro på Jesus bygger på hur stor tro jag har på Gud och hur mycket jag kan älska Jesus, så kommer mitt kristna liv troligtvis att gå väldigt mycket upp och ner. Och inte alls vara så stabilt som Jesus ville att Petrus skulle vara som klippan, eller hur? Som han inte var i början. Men när jag inser den här sanningen enkla, som du har hört sedan du var liten troligtvis, om du har varit med i en kyrka, att du är den lärjunge Jesus älskar. Ja, men jag har gjort för lite. Jag var med för få Guds. Du är den lärjunge Jesus älskar. Så händer någonting med oss. Jag tror att det är det här som Jesus försöker få sina lärjungar att förstå. När han går hela vägen och hänger på korset och dör för oss. Ni måste förstå det här. Ni klarar inte det här själva. Ni har försökt genom hela gamla testamentet med massor av offer och saker ni ska göra. Men ge upp det. Nu tar jag det. För att jag älskar er. Så mycket älskade Gud världen. Alltså lag och religion vill hela tiden pressa oss. Du ska älska Jesus mer. Du ber för lite. Se till att du läser lite mer och gör det här. De goda nyheterna är att allt börjar med du älskad. Jag tror att Johannes, han hade fått tag på det här. Petrus var på väg att upptäcka det. Låt oss titta snabbt till slut i det här, på de ställena där det här står i bibelordet. Sista måltiden. Johannes ska få reda på att Judas ska förråda, eller de ska få reda på att det är en som är bland dem som kommer förråda Jesus. Så står det Johannes 13 och 23. En av hans lärjungar, den som Jesus älskade, låg till bord vid Jesu sida. Det första som händer i vår relation till Gud, när vi förstår att vi älskade, det är att man automatiskt bara vill vara nära. När du kom hit till den här gudstjänsten, så är jag ganska övertygad om att när man kommer hit så tittar man, okej, finns det någon här som jag kan sätta mig bredvid här och som tycker om mig? Jag är ganska övertygad om att om jag skulle fråga dig att den som du har mest problem med är inte den du sitter närmast, tyvärr. Det borde ju vara så i en kyrka. Men man känner att man dras till att, finns han här som faktiskt bryr sig om mig? Och så sätter man sig där. Och jag tror att det är så här det fungerar också i vår tro på Jesus. Att när vi förstår att han är den som har tagit initiativet till att älska oss, så dras man automatiskt till honom. Då kommer vi nära. Låt oss förstå den här sanningen också, vad det här gör i en atmosfär, i en kyrka, i en församling. Att ju mer vi sprider att människor, ja men välkommen hit. Du är så betydelsefull, du är så älskad. Och även om du inte dyker upp nästa söndag, även om vi tycker att du ska det, så vet att du älskar det i alla fall. Jaha, ja, jag vet ju att ni inte lägger det trycket så. Men det gör någonting. Johannes 19, när de står där vid korset. Johannes med Maria, Jesu mamma, står det så här i 19 och 26. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade, sa han till sin mor: kvinna, se din son. Sen sa han till den lärjungen: se din mor. Och från den stunden tog lärjungen henne hem till sig. Jesus hänger på korset. De flesta håller sig på avstånd. Men det fanns någon som i den tuffaste perioden egentligen i mänsklighetens historia står närmast det som var mest problematiskt egentligen. Han var nära korset där. Varför då? Jo, för att han hade fått tag på att han var älskad. För man ger inte upp när det är tufft runt omkring, när man har förstått det. Det är inte riktigt lika roligt längre att vara med här i det här sammanhanget, för att det är så mycket jobbigt som händer. Den första känslan är att man vill fly kanske. I vanliga liksom mänskliga situationer. Men om man har fått tag på, han hänger där. Det är tufft för honom. Det är besvärligt för honom. Jag kan inte fly Jesus nu. Jag vill vara så nära korset det bara går. För att jag är den som han älskar. Och så står han där. Och jag tror också det ingick på något sätt automatiskt i, det är klart att jag ska ta hand om Maria. Det är klart att jag hjälper henne att stå nära kors. Hon klarar inte det själv här. Men vi gör det tillsammans. Säger hon, kom Maria. Han kanske inte så tydligt, Johannes, hade visat sina andliga muskler. Men han var en otroligt stark i tron på kärleken från en levande Gud. Jag tror att det är lätt att ge upp sin tro om den bygger på vad du kan göra för honom. eller när det är tufft. Men däremot så kommer du hålla fast vid din tro om du förstår den här sanningen. Att du är den som är älskad. Johannes 20, Maria från Magdala har precis upptäckt att graven är tom. Från vers 2. Hon sprang därifrån och kom till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade, och sa till dem: de har tagit bort Herren från graven och vi vet inte vart de har lagt honom. Då begav sig Petrus och den andra lärjungen ut till graven. De sprang på samma gång, men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom fram till graven först. Han lutade sig in och såg linnebindarna ligga där, men han gick inte in. Man kan självklart inte dra texterna så långt som jag kanske gör här, men det är ändå intressant, bara för att få en poäng, att den lärjunge Jesus älskade sprang snabbare. Det har nog med ålder att göra också. Men det händer någonting när vi känner passion. När vi förstår att vi är bekräftade. När vi förstår att det är inte någon som står och skriker på oss negativt, utan som faktiskt uppmuntrar oss i kärlek. Då orkar man mer. För man har inte ett negativt tryck över sig. Men den som lever kanske lagiskt under en tyngd kommer ofta sist. Som jag tror att Petrus hade. Hur ska jag orka? Vågar jag komma dit? Vågar jag ta steget? Och jag kan nästan höra Johannes: Petrus, det är lugnt. Du vet, Jesus älskar oss. Kom nu. Skynda dig. Och kanske är det till och med så att när Johannes står där, det här är nog en övertolkning ganska mycket, men det står här, och där han inte tar steget först, att han faktiskt, du, ja just det, jag förstår, Petrus, du behöver det här bättre, gå in först. Så att du först får förstå att du är den lärjunge som Jesus älskar och som vill att du ska förstå att han är uppstånden. Johannes 21, i samband med att Petrus får sitt uppdrag tydligt efter uppståndelsen. Där man får mer fisk än man kan hantera. Så står det så här i vers 6. Han sa: kasta ut näten på högra sidan om båten så ska ni få. De kastade ut näten och nu orkar de inte längre dra upp det för all fisk. Den lärjunge som Jesus älskade sa då till Petrus: det är Herren. Simon Petrus hörde att det var Herren. När han hörde det så tog han på sig ytterplagget, för han var lättklädd, kastade sig i sjön. Den andra lärjungen kom efter i båten, för det var inte långt från land. Lägg märke till, vem känner igen att det är Gud, att det är Jesus som står där? Den lärjunge Jesus älskade. Och jag tror att någonting har ju börjat hända där hos Petrus. Han har börjat förstå något mer. Så han till och med tar på sig kläderna ologiskt och hoppar i vattnet och blir blöt om kläderna då, fast han hade kunnat hoppa i direkt. Och så möter han Jesus. Och Petrus är mån om, jag vill att det här ska bli bra igen. Och så kommer Jesus och ställer de här fascinerande frågorna. Där man kan tro att Jesus, du Petrus, vad är det du har gjort nu egentligen? Kommer du ihåg, ska vi ta lite historik här, vad allt det som du lovade. Du skulle inte förneka, du skulle följa, du skulle hela tiden vara med. Inte ett ord säger Jesus till honom. Utan vad säger han? Du Petrus, älskar du mig? Va, men det förstår du väl? Petrus, jag vill bara höra, älskar du mig? Ja, visst. Petrus, älskar du mig? Okej. du är färdig, eller du är inte färdig, men du kan börja och vara ledare här nu. Kanske där och då så förstår han det som han kanske inte förstod först. Jag är verkligen den lärjunge Jesus älskar. Sista sammanhanget till slut. Johannes 20, eller 21 och 20. Det Petrus undrar, hur kommer Johannes att dö? Vad kommer ske med honom? Det står så här i vers 20. Petrus vände sig om och fick se att den lärjungen som Jesus älskade följde efter. Det var han som vid måltiden hade legat vid Jesus sida och frågat, Herre, vem är det som ska förråda dig? När Petrus fick se honom frågade han Jesus, Herre, hur blir det med honom? Jesus svarade, om jag vill att han ska vara kvar tills jag kommer, vad rör det dig? Följ du mig. Alltså det som gör oss trygga i vår identitet, vilka vi är att vi förstår att vi är älskade av Jesus. Ofta är det först och främst när vi är lite mer lösta från vad folk tycker och tänker om allting som jag verkligen kan faktiskt hjälpa andra också. Ja, men hur ska jag? Du bryr dig inte så mycket och tycker inte så mycket om Johannes just nu, utan du, Petrus, det är dig jag älskar nu. Du har ett viktigt uppdrag nu. Ja, men Johannes då? Se till att du får ordning på ditt liv här nu, så att du kan vara ett föredöme. Ja, men hur ska det gå? Det kommer gå bra. Petrus, du är den lärjunge jag älskar. Till slut, 1 Johannes 4 och 19. Vi älskar för att han först har älskat oss. Så om du någon gång, som någon har sagt, ska skriva en bok om ditt liv, gör som Johannes. Det här är skriven av den lärjunge som Jesus älskar. Jag tackar dig Jesus för att du är en god Gud som vill det bästa med våra liv, Herre. Du ser om det finns någon som faktiskt behöver uppleva friheten i både vad nåden är och hur vi faktiskt ser på den här kampen som ibland kan vara. Jesus, älskar jag dig tillräckligt? Har jag varit med tillräckligt i lovsången? Eller har jag tagit alla de saker och utmaningarna som jag har fått genom åren? Jag tackar dig för att du ser till oss med kärlek och direkt personligt talar till oss och säger till oss att, ja men du, min son, min dotter, du är den jag älskar.